Välkomna till 16 timmen. Jag heter Johan Westerholm och idag har vi med oss Henrik Rönnqvist. Henrik Rönnqvist, välkommen. Henrik Rönnqvist, okänd för de flesta idag, vågar jag påstå. Men för inte så länge sedan, inte för så många år sedan, så var du verkligen i stormens öga. Kan du berätta om vem är Henrik Rönnqvist? Ena eller bägge halvorna av Rönnqvist och Rönnqvist? Och vad är Rönnqvist och Rönnqvist?
Ja, vad är Rönnqvist och Rönnqvist? Hej Henrik här. Rönnqvist och Rönnqvist var ett galleri i Malmö som min pappa hjälpte mig att starta år 2000. Då var jag Sveriges yngsta gallerist, jag var 24 år då. Och det här galleriet drev jag ju framgångsrikt fram till 2013 med blandade konstnärer. Det kunde vara saker av kända svenska namn som Bengt Lindström eller kändisar som Carolina Gynning och Ulf Lundell och landskapskonstnären Anders Palmer. Och debutanter och äldre konstnärer. Men 2013 så valde jag, galleriet fanns i Malmö. 2013 valde jag att ställa ut Lars Vilks.
Hur kommer det sig? Varför gjorde du det? Hur ramlade du på honom?
Det var faktiskt så enkelt att jag hade två utställningar med vernissager på rad. Och bägge två konstnärerna var vänner med Lars Vilks, så att han besökte galleriet. Med entourage av poliser och allt vad det innebär då. Och då fick jag upp ögonen för Lars Vilks. Och det jag tyckte var att han var mobbad. För att han fick inga utställningar. Han ville gärna ställa ut. Men ingen ställde ut honom. Och då tänkte jag att då tar väl jag möjligheten att ställa ut Lars Vilks måleri.
Då ska vi lägga till här. Alltså Lars Vilks. Det var ju han fick ju en fatwa på sig efter att publicerat en skiss på en rondellhund. Och det var ju då i samband med Jyllandspostens publiceringar av profeten Mohammed-karikatyrerna. Och Lars Vilks fick ju då en fatwa på sig av självaste Al-Qaida. Men fortsätt Henrik, för det var ju mer än att han var mobbad. Vad var det mer som drev dig framåt?
Det handlar om yttrandefrihet såklart och den möjligheten jag vill ge alla konstnärer att få ställa ut. Det var lite mitt signum att alla skulle få ställa ut. Och när jag bestämde det här då och så gick jag ut med det i media så blev det ett otroligt rabalder. Jag trodde inte att det skulle bli så mycket uppståndelse och så mycket kring det här och det säkerhetspådraget som var kring Lars Vilks och som det blev då delvis kring mig också. Och sen hur det blev motarbetat hela tiden av media. Det var Aftonbladet som skrev saker. Det var Ilmar Reepalu uttalade sig. Alla uttalade sig och det här var ju fel och muslimerna skulle ju bli jätteledsna. Och så här fick man inte göra. Han skulle ju strypas. Jag skulle strypas. Men jag fortsatte, jag stod i. Vi skulle ha utställningen sommaren 2013.
Och den blev genomförd.
Den genomfördes. Ändock utan de tre små enkla originalteckningarna som Lars Vilks ju då fick sin fatwa på sig för. De vågar jag inte visa, utan jag visade ett 20-30-tal målningar som Vilks är alltså den tekniskt bästa målaren jag har ställt ut genom åren. Jag har ju ställt ut många, jag har haft över 250 utställningar. Och det är alltså målningar, kända verk. Jag vet att nu nyligen gjorde han en Mona Lisa med en liten rondellhund. Och han har gjort, han görs av Montesquieu, av Kröjer. Alltså kända konstnärs målningar som han gör sin parafras på och lägger till en liten rondellhund. Eller ibland större. Vi brukar säga då när vi jobbade ihop då, att man kunde få hans målningar med rondellhunden i storlek small, medium eller large.
Men alltså, kan du berätta lite grann om vad du, för du och jag satt ju här för några år sedan, eller för 2 år sedan, när vi lärde känna varandra på din balkong i Malmö här. Så att det blev ju så att säga en otroligt dramatisk tid även för dig. Du berättar här när ni du kunde inte gå ut ur galleriet på rätt väg och sådana saker och
Ja, du Johan sa ju till mig det här att den dagen jag valde att jag skulle ställa ut Lars Vilks måleri, då klev jag in i bunken. Och att vårt möte i Malmö för ett par år sedan, när du intervjuade mig, det var mer debriefing-situation än intervju. För att den pressen och den hotbilden och de hoten jag fick utstå och trakasserierna jag fick utstå är alltså helt ofattbara. Och då ska man inte glömma att jag är en gallerist. Jag visar konstnärers konstverk. Jag är inte politiker, jag är inte aktivist, utan bara en enkel gallerist i Malmö. Men det som jag fick utstå, det var ju då dödshot på telefon, stenkastning på min hund. Det var då folk som kunde åka förbi galleriet och kliva ur bilen och spotta på skyltfönstret och kliva in i bilen och gå igen. Och det var ju krossade rutor och det var ägg på balkongen hemma och det var alla på dörren, 7 stenar i brevlådan. Det var alltså helt osannolikt vilken press jag fick utstå hela tiden. Och sen samtidigt då så, alltså, att ställa ut en konstnär, vi kan ta Carolina Gynning. Så blir man intervjuad och så berättar man om att man tycker att det är fina färger, intressanta motiv, vackra ögon på kvinnan på målningen. Och det är lätt att prata med media om en konstnär, eller en landskapskonstnär, vackra skånska landskap. Men när det kommer till Lars Vilks, då blir man pressad. Jag blev pressad. Då handlar det inte om att han var en duktig målare. Då handlar det om islamism, och som gärna blandas ihop med islam, och hur muslimerna ska ta det här, hur de ska bli ledsna, hur de ska bli besvikna och må dåligt. Inte islamisterna, utan där blandar de ihop päron och äpplen, kan man väl säga. Att media vill få det till att man gör islamister eller muslimer och det som tillber islam ledsna, fast det här handlar om islamister och islamism.
Och här är ju då viktigt att poängtera att det finns ju olika korantolkningar i det här, och jag har ju pratat med en del imamer faktiskt som har kontaktat mig efter att jag publicerade boken. Jag har faktiskt sett hur islamismen i Sverige, som om du inte har köpt den, kära lyssnare, så får du gärna göra det. Det finns även som ljudbok om du går till Bokus. Och jag har ju faktiskt sett min egen bok Islamismen i Sverige stå i en moskés bokhylla faktiskt. Och de imamerna som jag pratade med, de har ju som sagt att Johan, du har ju rätt. Det är muslimska brödraskapet som har besudlat det här. Och så kom vi in här, och det här, Henrik, det vill jag gärna ha din reaktion på lite grann. För vad de här imamerna säger, de säger att avbildningsförbudet mot profeten Muhammed, det finns i Koranen, finns i en sura. Men den är ju då utformad som att blasfemi och brott mot avbildningsförbudet, det är ett brott mot Gud. Och ett brott mot Gud kan bara, eller då Allah, kan bara, det är bara Allah som kan utdöma straff. Och det är bara Allah som kan verkställa straff. Och det här är ju lite intressant med den korantolkningen och den faktiskt koranversen som orimligen kan tolkas på något annat sätt. Alltså, och sen så se vad du drabbades av.
Ja, Och jag var ju någon sorts budbärare. Jag var ju bara galleristen som visade det här. Lars hade ju, han har ju sitt beskydd och sitt beskydd, så han kom inte åt, så de gav sig på mig istället. Men i allt det här och den här pressen från media, uthängd i Aftonbladet med rubriken Henrik Rönnqvist är en korkad människa etc. etc. Så var det också väldigt intressant med de andra reaktionerna. Detta kom brev från Agda eller Eva i Göteborg som skrev tack för att du står upp för yttrandefriheten. Det var faktiskt, jag fick skriva autograf en gång, en liten rolig sidanekdot här. Men jag var på väg i taxi till Radiohuset i Malmö för att sitta en intervju med Ilmar Reepalu. Och så frågade chauffören mig, han var ju utlänning då, så frågade han vad jag skulle göra. Då sa jag, vet inte, du kanske slänger ut mig i bilen här för att jag ska vara med i en intervju här i radio. För jag ska ställa ut Lars Vilks rondellhundar. Och då säger taxichauffören, du, jag är muslim, kan inte jag få din autograf? Och så börjar han visa bilder på han och hans frus julgran och sånt där. Reaktionerna kan ju vara olika. Men det var mycket intressant och mycket bra. Men den pressen som jag utsattes för på grund av just att jag skulle ställa ut målningar av en konstnär som inte passar i Sverige tydligen, var ju obeskrivlig. Och det gjorde ju att jag gick in i väggen. Jag har ju...
Och det har tagit lite tid för att resa på dig. Men nu det kommer vi återkomma till. Men just den här intervjutillfället med Ilmar Reepalu har du berättat om för mig. Vad som hände under intervjun, hur han uttryckte sig i relation till dig och Lars Vilks. Och vad, framförallt vad han sa till dig efteråt.
Ja, vi satt ju där i ett litet rum då i det som är Radiohuset i Malmö. Jag och han tillsammans. Det var inte större än så här 6 kvadratmeter eller 4 kvadratmeter eller någonting. Och då sitter, och sen har vi med oss då Sveriges Radio via länk då, de sitter satt i Stockholm. Och då säger Ilmar Reepalu då att man ska inte besöka den här utställningen och att målningarna är dåliga, att Lars Vilks är en dålig målare, så att det inte är värt att se den konsten som ska visas. Då frågar jag Ilmar Reepalu i intervjun då live om han var synsk, eftersom att målningarna inte var gjorda ännu. Då blev han ganska tyst och sen blev den intervjun lite konstig alltihop, eftersom att de frågade honom, intervjuarna, om Ilmar Reepalu var synsk. Och så fortsatte han då prata om det här med att göra muslimerna ledsna och att det var fel och så. Så när intervjun är avklarad, vi går ut därifrån och ska skiljas åt, då lutar han sig fram mot mig och viskar i mitt öra. Du ska veta, Henrik, att vi tycker mer lika än vad du tror.
Det är rätt remarkabelt. Det vill säga att vi har då en Malmös starke man, Ilmar Reepalu, som sitter och säger en sak i radio och alltså bidrar till drevet mot dig och hatet mot dig och Lars Vilks. Och sen när ni går ut ur studion så mer eller mindre backar han från allt det han har sagt.
Men sen tycker jag det finns en sida till att tänka på det där. Han säger till mig att han tycker som jag. Men vad är det jag tycker då? Det jag tyckte var att jag ville visa en konstnärs målningar. Då blev det ju igen då att det blir politik av konst.
Mm.
Det tycker jag nästan är mer remarkabelt idag när jag tänker tillbaks på det.
Men är inte konst politik? Kan inte konst vara politik?
Absolut kan det vara det. Men jag som, med rollen som gallerist, jag vill ju vara neutral. Jag ställer ut konstnärer, jag frågar inte vart de står politiskt. Det är inte, och jag har ställt ut konstnärer som står både till höger och vänster och mitten politiskt och allting. Och som tycker och tänker olika saker och allting. Och där måste man... Mitt galleri var ju ett öppet rum för unga, gamla, olika... från människor från olika länder. Jag kan berätta en sak. Jag ställde ut bara något halvår efter jag ställde ut Lars Vilks så ställde jag ut en konstnär som var muslim. För att jag har ingenting emot muslimer och som sagt alla ska få ställa ut. Men då så, på vernissagedagen så är konstnären där med sina föräldrar. Och sen så ser han att det kommer in lite några poliser då, alltså några från livvaktsgruppen då. De kommer ju kolla liksom läget i lokalen innan Vilks ska komma till vernissagen. Då får jag förklarat för mig att Vilks är inte välkommen till mitt galleri på den vernissagen för att den här muslimska konstnären har sin släkt och sina vänner där som är muslimer och de kommer bli ledsna om Lars Vilks kommer. Så Lars Vilks som var på väg till den här vernissagen i sin kortege, han säger kortege men alltså med livvaktsgruppen, de fick vända, han fick inte komma till mig.
Och hur blev relationen med den här konstnären efter det?
Dagen efter så jag bröt utställningen. Så jag valde att ha stängt i 3 veckor. Så dagen efter så kom konstnären och hämtade sina tavlor. Och det stod 2 polisbilar utanför bara för att se till så ingenting skulle hända mig på något sätt. Men han fick ta sina tavlor och gå därifrån för att jag bestämde att om Lars Vilks inte får komma till mitt galleri, då ska inte den konstnär som ställer ut få ställa ut hos mig. Jag tar parti för Lars Vilks och det gör jag alltid och kommer alltid att göra. Mm. Men, det var en markering alltså.
Ja, men i samband med det här blir du sen utbränd.
Yes. Alltså, efter allt det jag fick utstå och allt det som hände mig under den här tiden med Lars Vilks, så blev det sist ohållbart att ha kvar galleriet. Så efter 15 år så stängde jag igen hösten vintern 2014. Och sen dess har inte jag har inte kommit tillbaka. Så jag vet vad jag sa då. Det var, jag pratade om att jag kanske kan öppna galleri utomlands någonstans. Jag får se vad jag gör i framtiden och sådär. Nu har åren gått och nu känner jag mig redo att öppna gallerien.
Mm. Nej, för du genomförde ju alltså innan 2014 här, så du hade ju redan då planer på att öppna galleri i andra storstäder. Du hade genomfört utställningar i eget namn. Du var ju en alltså internationellt känd och erkänd gallerist vid unga år.
Ja, exakt. Alltså, jag hade säljare i London. Jag var på väg att öppna galleri i Paris. Jag hade utställningar förutom på mitt galleri i Malmö, i Laholm, Köpenhamn, Stockholm. Så att jag fanns ju vara med överallt. Men allt det här, jag fick stänga igen. Det gick inte. Jag fick sitta där på mitt galleri med galler för fönsterna och låst dörr. Det fungerade inte.
Så vad man kan säga är att du valde att försvara Lars Vilks rätt att uttrycka sin konst genom att ställa ut den. Och mot dig fick du ett samlat kultursverige, inklusive socialdemokratiska kommunpolitiker, som egentligen pressade bort dig från ditt livsverk.
Ja.
Är det en korrekt beskrivning?
Det är en korrekt beskrivning. Men sen var det en av mina absolut bästa vänner, en man som jag reste mycket ihop. Han var en av mina största kunder också på galleriet. Han kom in en dag efter någon sen lunch, jag antar ganska blöt lunch, och började skälla på Lars Vilks på mitt galleri. Så att livvakterna fick fösa ut honom därifrån. Och sen dess har jag aldrig pratat med honom och han har aldrig pratat med mig. Så jag valde ju Vilks parti, va? Men han, min bästa kund, han bröt med mig helt för att jag skulle ställa ut Lars Vilks. Och det var en period i början när jag gick ut med att jag skulle ställa ut Vilks målningar. Som jag vill minnas, det känns nästan som att det var så att varenda dag kom det in någon konstnär till mig och hämtade sina skulpturer eller sina målningar och gick därifrån och kom aldrig mer tillbaka. Så folk hoppade av. Kända konstnärer, kända svenskar som jag ställde ut, de hoppade av. Jag undrar varför de inte svarade i telefon. Och Sen fick jag tag i omvägar via i konstnärinnans man, var en konstnär som jag inte ska namnge, som förklarade att nej, det var inte rekommendabelt att ställa ut hos mig längre. Så konstnärer försvann, vänner försvann. Alla försvann, och, kunder.
Och där stod du, ja, och ditt livsverk blev bara pulver egentligen.
Jep.
Och sen utbränd.
Och sen utbränd. Och jag blev också ganska gravt alkoholiserad under den här perioden. Det, under den pressen och så. Och utbränd och väldigt stukad. Alltså, jag vet, jag gick till gymmet då. Så sa min PT, kan man säga att han var. Han sa till mig: Henrik, du är här för att träna, men för min del så är inte jag här för att du ska träna, utan jag är här för att träna upp din självkänsla, träna upp dig. Det var 2016. För jag var så nere, jag var så under isen. Isolerade mig i mitt hem. Det var ju så också på grund av hotbilden och på grund av det hatet som fanns mot mig, så isolerade mig så att jag gick ju inte ut. Jag rörde mig inte i Malmö, jag rörde mig inte på stan. Utan det blev en isolation med allting.
Och ner i mörkret.
Ner i mörkret. In i bunkern.
In i bunkern. Men nu är du sen hur många dagar då nykter?
4 år, 3 månader och 19 dagar eller något sånt där.
Eller någonting sånt där. Tycker jag är en fantastisk prestation.
Tack.
Du är på väg tillbaka nu.
Jag är på väg tillbaka. Jag har bestämt att jag ska starta galleri igen. Jag har också lämnat Malmö. Jag har flyttat till Ystad. Och har galleriplaner på Österlen. Kanske Ystad. Jag har också en vän som tycker jag borde öppna galleri i Los Angeles. Men det är ett ganska stort projekt. Men jag är på väg tillbaka, jag känner mig redo nu. Och där märker jag nu att det har skett en förskjutning i synen på Lars Vilks och synen på vad jag gjorde. Jag får höra det av privatpersoner, vänner, konstnärer som har börjat istället, alltså, som har vänt på det. Börja hjälteförklara Lars Vilks på ett annat sätt och mig också ibland, och att vi gjorde det vi gjorde där för 7-8 år sedan.
Men Henrik, hur många av dem som vände dig i ryggen nu, kommer de tillbaka nu?
Nej, jag undrar fortfarande vart vissa av mina gamla bästa vänner som jag pluggade i Lund med en gång i tiden i mitten på 90-talet, så vart de har tagit vägen. Och det hände någon gång, det hände väl oss alla, att man kommer på att man kanske ska höra av sig till den personen man inte har talat med på många år och se och säga hej och kolla vart den personen befinner sig i livet. Men när jag har gjort det då och då här under åren, så kommer det en sån ringsignal som visar att den personen har blockerat mig. Så folk har så blockerat att jag inte ska kunna ringa till dem, och sen ligger det väl kvar då. Nej, men då, folk har svårt att komma tillbaka. Jag vet inte, jag vet inte hur de som kanske, om man säger, ångrat sig idag, hur de ska komma tillbaka igen. Det är ju rätt skamfullt och liksom på något sätt säga att jag hade fel och det var inte så himla fel det här.
Har någon kommit tillbaka?
Måste tänka här. Av dem som helt bröt har ingen kommit tillbaks. Men av dem som drog öronen åt sig, som höll sig lite undan, av dem så är det ju en del som har kommit tillbaks. Men ingen av de här som klippte banden helt.
Hur känns det? Är du bitter?
Nej. Ja, sorg kanske. Men jag under de här åren, jag har bearbetat det här, och det är nu bara de senaste veckorna som jag känner att att det har liksom, nej, det har släppt. För jag ångrar ingenting. Men jag känner att nej, nu kan jag gå vidare. Nu är jag klar med det här, för att jag tänker inte vara ett offer längre. Jag var ju ett offer, så jag började uppleva mig själv som ett offer. Och då är det lätt att man hamnar i den där offerrollen, att man fastnar i den. Men jag har bestämt att det gör jag inte längre. Jag kommer ställa ut Lars Vilks igen någon gång i framtiden om det är möjligt.
Det vet både du och jag att du kommer göra. Det är det här möjligt. Men det kommer vi återkomma till lyssnarna, hur det går till. Det är liksom en liten cliffhanger här. För det ligger inte långt borta i tiden, eller hur?
Nej, det gör väl inte det.
Nej. Men hörru du, vad var det för som egentligen fick dig att vända? Att, nej, nu tänker jag inte vara offer längre. Nu tänker jag ta kontroll över mitt liv.
Nej, alltså tiden. Och det jag återkommer till med att jag känner en förskjutning i att det där agget och hatet och föraktet mot att ställa ut Lars Vilks och även mot Lars Vilks. Alltså, det får folk kan ändra lite uppfattning. Alltså om vi ser på hur samhället ser ut idag, hur Sverige ser ut idag, med det som finns med islamism och de problemen och så. Folk har börjat förstå att det kanske inte var så fel det här med rondellhund, utan snarare att det här är viktigt och det handlar om yttrandefrihet och den får inte beskäras mer.
Nej. Men om du tittar tillbaka här, för att när du och jag träffades då, ja, vad var det? Det är ganska precis 2 år sedan. Det. Jag kommer ihåg när vi satt där i solen på din balkong då. Och jag kommer också ihåg hur du klev tillbaka i bubblan, hur du började svettas eller i bunkern då, hur din andning liksom. Ja, den kom ju stötvis. Och jag såg ju hur du gick in i en mental stresssituation när vi pratade bakåt om det. Men sen, liksom, vad var det som fick dig att liksom till slut börja resa dig och gå framåt istället? Var det någon speciell händelse eller var det liksom en process? Jag vet att du har pratat lite väldigt mycket om dina NA-möten och sådana här saker. Du har ju varit väldigt öppen med ditt tidigare missbruk. Utan det, och det är ju, om jag ska säga någonting, så är det en skyddsmekanism också för dig. Att det är också ett skydd för att inte behöva trilla tillbaka. Men kan du beskriva den? För den är ganska intressant. Va? För att,
Jo, alltså då, om vi ska prata om min nykterhet då, så jag gick i behandling för 4 år sedan och anammade 12-stegsprogrammet. Jag går både på anonyma alkoholister och anonyma narkomaner, men jag föredrar anonyma narkomaner, eller NA då som vi säger. Eftersom att jag har gått igenom 12-stegsprogrammet med allt vad det innebär och jobbat med andra, hjälpt andra. Jag har talat på behandlingshem, på fängelser, beroendecentrum för att hjälpa andra beroende med att förbli då nyktra och drogfria. Och när du hjälper andra i 12-stegsprogrammet och med nykterhet, den du hjälper mest av allt, det är dig själv. Och någon vändpunkt, för att nu har jag ju då jobbat med det här ideellt, har ju varit då med anonyma narkomaner i 4 år drygt. Så blev jag nominerad till att bli ordförande för anonyma narkomaner i södra Sverige. Och där kände jag, det var några månader sedan, 2 månader sedan kanske, där kände jag att nu har jag gjort det här, nu har jag gett tillbaks det här, nu är jag trygg i min nykterhet. 12-stegsprogrammet har varit jättebra för mig. Jag tackar nej till att bli ordförande. Nu vill jag istället gå vidare med det livet som jag hade fram till 2014.
7 förlorade år. Nu är det dags att ta igen dem.
Det har varit lärorika år. Jag vill inte se dem som förlorade, men jag vill se dem som att nu Nu har jag chans att göra en andra runda. Jag var Sveriges yngsta gallerist när jag startade, när jag var 24 då. Och snittåldern på galleristerna i Sverige är 52, så jag har 7 år kvar tills jag är där, så att jag känner ingen stress. Men galleri blir det igen.
Okej, vad blir det för galleri då? Alltså, blir det same same eller blir det but different?
Same same, fast med rätt mycket mer erfarenhet. Och jag har, jämfört med när jag startade första gången, så har jag ju både mognat och framförallt blivit mycket kunnigare. Men det är fortfarande under ett utvecklingsstadie hur galleriet ska forma sig. Men ja, ni får se. Ni kommer bli överraskade.
Okej. Lite cliffhanger där med. Men du kommer ha din bas i Ystad och Österlen då, eller?
Basen är tänkt att vara Ystad och Österlen. Och sen så kommer man ju såklart idag också finnas online, men jag tycker att i gallerivärlden är fortfarande bra att ha en fysisk bas. Och jag vill ju att galleriet ska vara som mitt galleri var i Malmö, där ett galleri blir en social mötesplats. Där man har inte bara konstutställningar, utan du kan ha poesiuppläsningar, du kan ha bjuda in föredragshållare. Och den blandningen av människor som kan mötas med gemensamma nämnaren att de tycker om och är intresserade av konst är otroligt trevlig.
Så det blir mer av samma. Blir det någon mer? Alltså om du går tillbaka, jag menar, du säger att du är mer erfaren, del av mer tredje, alltså vad? Vilka erfarenheter det är du tar med dig in, och alltså hur kommer du, kan du ge någonting om vilka överraskningar är det som väntar, och var står du om 5 år? För du måste ju ha någon bild av vem är Henrik Rönnqvist om 5 år.
Ja, hur ska jag svara på det?
Hur du vill. Du behöver inte
hur
svara.
Hur jag vill?
Över... Ja, du behöver
Nej,
inte svara.
Jag... Jag tror inte jag har så bra svar på det. Jag har en bild, men jag har svårt att förmedla ut den i ord just nu. Men något som jag vurmar lite för, det är ju Göteborgs kolorister, klassisk svensk konst, Bruno Liljefors, Nils von Dardel. Den biten av samlarobjekt tycker jag är intressanta. Men också, jag också, precis som jag har gjort tidigare i livet, alltså, tycker jag om debutanter, bygga upp konstnärer. Hitta en ung konstnär, en ung förmåga som jag kan hjälpa med. Kanske börja med samlingsutställningar, separata utställningar, få till andra gallerier i Sverige och ställa ut utomlands kanske. Så tillbaks till det gamla jobbet igen.
Men du är redo nu. Har du lyckats behålla ditt internationella kontaktnät? Du nämnde ju Los Angeles här. Liksom. Det låter ju liksom konstigt att Ystad och Los Angeles. Jag menar,
ja, visst gör det. Ytterligheterna.
andra sidan jorden.
Ja, men det där kan jag gå tillbaka till du frågade innan lite, vändningen. En vändning som har varit nu, det har varit just det som min gamla vän i Los Angeles som hör av sig till mig och säger: Henrik, du måste öppna galleri igen, du måste starta igen. Och det är flera sådana vänner. Det är en vän i Norge, det är vänner i Stockholm, Malmö som säger: men du ska väl ha galleri igen, ska inte starta nu igen, är det inte dags nu igen? Så jag har ju fått den uppmuntran, den pushen. Och den har kommit nu i år. Så den har jag också varit delaktig i min vändning nu. Att nu tycker jag inte jag var offer längre. Nu ska jag köra vidare. Nu är jag tillbaka igen.
Men starkare?
Starkare. Och erfaren. Och jag har ju gått på tunga smällar. Men jag har ju rest mig igen. Och jag känner det liksom. Men sen har väl du lite planer också? Ja, du har väl lite planer på att Lars Vilks borde ställas ut i Stockholm kanske och Skåne kanske och så där. Vi har ju diskuterat det lite grann fram och tillbaka.
Ja, det är lite grann av det, och det är då givet just det som jag tog upp med den här suran och andra avbildningsförbud som finns i andra religioner, och alltså hur långt kan vi ta yttrandefriheten då i konsten och den här fria konsten? Och vi kommer att återkomma till det, och Lars Vilks kommer att ha en central roll i det här. Eftersom han är den tydligaste symbolen för det som vi saknar. Vi saknar Second Amendment lite grann i vår regeringsform. Vilket då har bäddat för den här nervositeten att göra någon annan upprörd, va? Eller ledsen eller kränkt. Eller, ja. För det vill jag minnas att du sa som en av de absolut jobbigaste argumenten mot dig som person och Lars Vilks som konstnär, att ni gjorde muslimerna ledsna. Och konst ska i min värld provocera en hel del, va? Och väcka känslor, positiva och negativa, och glädje och sorg och sådär. Det är i min värld, va?
Den har
Och
rätt att väcka känslor. Den
ja.
har rätt att väcka ilska och irritation och ledsnad också. Den har rätt att göra. Men den har inte rätt att bli stoppad för det.
Där tyckte jag du sa något väldigt viktigt. En konst har rätt att väcka känslor. Och det får vi hoppas att det blir väl det som ramar in. För det ska väl heta Rönnqvist och Rönnqvist igen? Det ska väl inte heta något annat?
Det är lite olika. Rönnqvist kommer vara med. Men Rönnqvist Art, Rönnqvist och Rönnqvist, eller Galleri Henrik Rönnqvist kanske. Arbetsnamnet är just nu Rönnqvist Art. Jag är faktiskt rätt rolig. Jag pratade med en gammal vän, ramare, konsthandlare i Malmö häromdagen. Och sa där att jag är på gång igen nu och tittar på lokaler och letar för att jag vill starta upp gallerien. Och då berättade för mig att min gamla stora plåtskylt som hängde för galleriet, som det står Rönnqvist och Rönnqvist på, den stod kvar nere hos honom, så skylten finns.
Skylten finns. Det är kanske dags att sätta upp den skylten igen.
Det är väl
Men
lite,
hör
det
du.
blev väl lite så känslan blev när han sa det, att okej, skylten är kvar, det är dags att sätta upp skylten igen.
Ja. Och med det så avslutar vi veckans 16-timmen med Henrik Rönnqvist som faktiskt är på väg att sätta upp skylten igen. Och med många spännande utställningar framför oss. Tack Henrik!
Tack Johan!